När Jesus och lärjungarna är på väg upp till Jerusalem så förbereder Jesus dem på det som ska hända. Människosonen ska bli överlämnad i prästernas händer och de ska låta döda honom, hedningarna ska döda honom. Och det står att lärjungarna förstod ingenting vad han sa. De var inte förberedda på det. Det var ingen som hade sett i skriften, alltså i det vi kallar Gamla testamentet, att detta var Messias. Vad Messias skulle göra. Och när Jesus möter lärjungarna efter sin uppståndelse skriver Lukas så här. Han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Detta är alltså hans sammanfattning av Gamla testamentet. Messias måste lida och ska uppstå på tredje dagen. Och sedan ska omvändelse predikas för alla folk. Och det ska vi alltså kunna hitta i lagen, hos profeterna och i psalmerna. Så att jag tänkte att vi skulle leta lite grann i Saltaren, psalmernas bok. Det är därför som jag har delat ut biblar till er idag för att ni ska kunna följa med. Vi läser ju ofta Saltaren på ett väldigt personligt sätt och identifierar oss oftast med den som talar i psalmen. Och ofta så befinner vi oss själva i någon sorts kris eller trångmål. Så att vi har lätt för att identifiera oss med det som sägs i psalmen. Men det finns många kriser och många svårigheter som man inte hittar någon psalm som passar till. Och som naturligtvis fanns på den tiden. Om vi tänker på den tidens svårigheter, missväxt till exempel. Det finns ingen psalm som handlar om missväxt. Det finns ingen psalm som handlar om krigets elände. Egentligen ingen som handlar om sjukdom och ingen som handlar om barnlöshet, vilket ju var en stor katastrof på den tiden. Det är det ju fortfarande, men ännu värre då. Istället, när vi börjar titta på psalmerna så upptäcker vi att väldigt många psalmer handlar om en ensam man som är omgiven av fiender. Så vi ska börja i den 27:e psalmen. För de allra flesta av dessa psalmer, de är skrivna av David. Och de som inte är skrivna av David, de brukar sakna en överskrift, så de kan också mycket väl vara skrivna av David. Men nu alltså 27:e psalmen. Jag läser ur folkbibeln och det ni har är väl tidigare, det 1917 och revisionen från 72, men, eller 82. Men det är inga stora skillnader. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren. Det längtar jag efter, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör Herre, jag höjer min röst och ropar, var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord, sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte Herre söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om än min far och mor överge mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Här finns ju en märklig blandning både av trygghet och av ängslan eller rädsla. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte. Här möter vi plötsligt falska vittnen som andas våld i 12:e versen. Vi kan förstå att även om detta säkert gällde David, det är någon situation i hans liv, så är ju detta också en förebild till rättegången mot Jesus, där de falska vittnena uppträder en efter en. Och hans frimodighet inför framtiden verkar ju på något sätt gå igenom en situation där han kan bli övergiven av sin frälsningsgud, även om han också är viss att få se Herrens godhet i det levandes land. Och vi kan ana att här finns både död och uppståndelse, om än i en ganska fördold tappning. Paulus skriver ju i första brevet till Korint att det här var en hemlighet väl bevarad fram till dess att Jesus hade uppstått, för att inte denna världens makter skulle avstå från att korsfästa härlighetens herre. Och det är ju alltså så med de profetiska texterna, att de har antagligen väldigt ofta en förebild eller en uppfyllelse i samtiden. Men samtidigt kan de ha en eller flera uppfyllelser också senare. Vi ska bläddra till en av de psalmer som vi verkligen brukar se att den handlar om Jesu död och uppståndelse. Och det är den 22:a psalmen. Vi ska läsa också den i sin helhet. Jag börjar i andra versen. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom mig på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han ska befria honom och rädda honom, han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, till nöd är nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut och alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du bönhör mig. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom alla Jakobs barn. Bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Till riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe inför honom ska de böja knä. Alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. De efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Här är det ju väldigt mörkt i första halvan av salmen. Och den ensamme mannen som ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Han brister plötsligt ut i lovsång. Den 23 versen byter hela panoramat. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder mitt i församlingen. Och man kan undra lite grann, hur kom han ur sitt trångmål? Var det inte så farligt när allt kom omkring? Ja, här finns ju alltså både Jesu död och hans uppståndelse. Och så värst mycket tydligare sägs det inte i Gamla testamentet. Vi ska naturligtvis läsa fler psalmer. Men ungefär så här möter vi långfredagens och påskens realitet i psalmernas bok. Men när vi nu ser hur denne man som var i sitt trångmål och som fick höra orden anförtro dig åt Herren, han ska befria honom och rädda honom. Han har ju honom kär. För det var ju vad de ropade till honom som stod nedanför korset. Kliv ner så vi får tro att du är Messias. Men han, när han nu ska förkunna Herrens namn efter detta trångmål, så har det en väldig räckvidd. Det kommer att omfatta alla människor och alla folk. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe, 30:e versen. Inför honom ska de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. De efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas, att han har gjort det. Och det är ju alltså konsekvensen av att denne ensamme man har genomlidit sitt trångmål. Det ska gå ut över hela världen att Herren räddade honom. Det ska betyda något för alla som inte kan hålla sin själ vid liv. Även den 23:e psalmen är ju en påsksalm egentligen. Vi läser den ju ofta och tänker ju mestadels på oss själva. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont. Ja, vad är dödsskuggans dal? Det är det dödsrike som Jesus går igenom. Och salmen slutar så intressant i 6:e versen. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och som det står nu i folkbibeln. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. För evigt. Men de av er som har gamla översättningen ser att det står att jag ska åter få bo i Herrens hus. Det är ingen nödvändig översättning, detta lilla åter, men det är en fullt korrekt översättning. För översättningar kan ofta göras på många sätt. Jesus som är Guds son, som kom från himlen, ska återvända till himlen och ska bo, åter få bo i Herrens hus i alla sina livsdagar. En annan psalm som också, där vi också har lätt för att identifiera Jesu lidande är den 69:e psalmen. Psalmen är lång och jag ska inte riktigt läsa hela. Men vi börjar i 2:a versen och läser i första hand till och med 8:e. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes, min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. O Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skull. Du Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skull. Ty för din skull utsätts jag för hån, blygsel täcker mitt ansikte. Här möter vi nu ett drag som finns i många av de här påsksalmerna. För vi, den ensamme mannen som finns i sitt svåra trångmål, vi frågar, är han rättfärdig eller ej? Ja, han talar om sin syndaskuld. Min syndaskuld är uppenbar för dig. Men samtidigt så betonar han också sin rättfärdighet. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. För din skull utsätts jag för hån, blygsel täcker mitt ansikte. Och här möter vi alltså det faktum att han bär en skuld, men den är inte hans. Och den skulden har en viktig del i hans lidande. Det är inte därför som de andra vill döda honom. Men den finns där. Och så att säga inför Gud är det ändå därför som han lider. Vi hoppar till 20:e versen. Kom till min själ och återlös den. friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fanns inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Ja, här känner vi igen när Jesus säger att jag är törstig. Och då tar man en svamp och sätter den på en isopsstång, står det. Och isop var ju den växt som man använde när man strök påskalammets blod på dörrposterna i Egypten. Och här dyker alltså samma växt upp igen i påskdramat. Men nu är det ju så i den här salmen att när vi kommer till 23 versen så brukar vi tvärstoppa. För sen tycker vi, sen handlar det inte längre om påskens drama. Vi fortsätter att läsa. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för de säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredesglöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit och ordar om hur det plågas som du har sårat. Är det Jesus som talar här? Den är Jesus som säger, Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Jag tror att han säger det om soldaterna som korsfäster honom. De visste inte. De hade rutin på att göra sånt här, det var deras jobb. Och han var bara en i en, kanske en lång rad av mer eller mindre förmenta upprorsmän som han på det sättet bestraffade till döden. Men prästerna visste vad de gjorde. De visste precis. Vad ska vi ta oss till? Säger överste prästen efter det att Jesus har uppväckt Lazarus. Vad ska vi ta oss till? Denne man gör många tecken. Om man fortsätter så kommer romarna ta ifrån oss både templet och folket. Så man månade och värnade om sin maktställning. Och i alla händelser måste vi säga att det blev ju så här. Israels folk försvann ut ur landet till största delen. Bara en liten kvarleva blev kvar. Det har alltid funnits judar i heliga landet. Men den stora skaran av människor drevs bort. Efter de två upproren. Det första som slutade år 70 och framförallt det andra som slutade år 135. Då var det många judar som flydde om de kunde. Resten såldes som slavar. Många dödades. Ändå måste vi bläddra till salmens slut. Därför att den talar också om hur Israel som folk och land ska komma att återupprättas. Att folket ska komma tillbaka. 33 versen. 34. Nu ska vi se. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där. Alltså finns det ett sammanhang. Och vi kanske får fundera, jobba lite med frågan om Jesus också kunde uppleva och tänka vredens tankar under sitt lidande. En vrede mot dem som orättfärdigt dödade honom för att behålla sin egen makt. Ska vi göra ett litet break, ställa oss upp och sjunga psalmen 143. Guds rena lamm oskyldig.
Guds rena lamm oskyldig på korset för oss slaktad, alltid befunnen tålig, fastän du var föraktad. Vår synd på dig du tagit, och dödens makt nedslagit. Giv oss din frid, o Jesus.
Matteus skriver i sitt evangelium att när man hade ätit påskalammet så sjöng man lovsången och sedan gick man ut till Getsemane. Man sjöng inte lovsånger i största allmänhet, utan man sjöng lovsången i bestämd form singularis. Och den lovsången kallas i judiska sammanhang ofta för det egyptiska hallel. Därför att den reciteras i det judiska påskfirandet till minne av uttåget ur Egypten. Men nu ska vi studera de här psalmerna. Det är psalmerna 113 till 118. Och för att se hur väldigt mycket av påsken, den kristna påsken, också döljer sig i de här psalmerna. Inte alltid så lätt att upptäcka här heller, men den finns där. Och det är intressant att det kanske bara var Jesus, när man sjöng lovsången, det var bara han som förstod vad det verkligen var de sjöng. Den 113:e psalmen. Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vara Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, han som ser ner så djupt? Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja. Hebreiska är, i synnerhet bibelhebreiska, är svår att översätta till svenska. Ofta kan man göra ganska olika översättningar som ändå var för sig är språkligt korrekta. Och vi ska titta lite grann just på den här psalmen, därför att den går att översätta på ett helt annat sätt. Och om någon tycker att jag begår äventyrligheter, så ska jag säga, jag har kollat det med förre rabbinen i Göteborg, Robert Volkoff. Han som alltså kan hebreiska på sina fem fingrar. Också han höll med om att detta är en korrekt översättning. Därför det står så här. vem är som Herren vår Gud? Och så sjätte versen, och han som ser ner så djupt, han som tronar så högt, han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden? Här får man ju en bild av Gud som sitter fantastiskt högt upp. Och så kikar han ner på oss och våra svårigheter. Han ser hur vi har det. Och det kan ju betyda att han reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn. Eller egentligen ur dynghögen, som det står. Men i själva verket så finns här ett verb som översättningen här hoppar över. Och det är verbet scheffel, som betyder att ödmjuka sig eller låta sig ödmjukas. Vi gör en parentes och tittar i den 147 salmen och sjätte versen. För där möter vi samma verb. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Slår han till jorden, det är alltså samma verb. Herren sitter så högt, men han låter sig slås till jorden. Han ödmjukar sig ända till döden på korset, för att nu citera Paulus i Filipperbrevet. Och han gör det för att se. Och verbet se kan översättas på många sätt. Och det finns ju också olika betydelser i svenskan. Men i hebreiskan betyder det inte bara att titta, utan det betyder också att visa sig. Vi har ju ofta olika verb för det som i hebreiskan uppfattas som samma sak. Om jag stoppar mat i min mun så äter jag. Och stoppar jag mat i din mun så matar jag. Men i hebreiskan använder man ju samma ord fast i olika böjningsformer. Herren låter sig kastas till marken för att det ska bli synligt vem han är. För att visa sig själv. Men sen kan också verbet se betyda att förse. Och det kan vi också säga ibland i svenskan. Jag bjuder dig på restaurang. Vi går ut och så äter tillsammans. Och så kommer notan och säger, ja, jag kan väl få se dig på det här. Och så betalar jag både din och min mat. Och det betyder alltså att Herren låter sig kastas till marken för att förse oss med det vi behöver. Och därför kan han resa upp den fattig, den ringe ur stoftet och den fattige ur dyn för att sätta honom bland första. Och den här ofruktsamma kvinnan som kommer på slutet är rimligen Abrahams hustru Sara, som ju blev lovad ett folk talrikt som himlens stjärnor och havets sandkorn. Och det ska också bli en effekt av detta som hände när Gud som tronade så högt lät sig kastas till marken för att förse oss med det vi behövde. Ni behöver inte slå upp det, men jag ska citera ur första Moseboks 22 kapitel när Abraham har offrat Isak och istället fått den här väduren att offra. Så står det så här i folkbibeln. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Men i 1917 så står det så här. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Och allt det här är korrekta översättningar av ett enda verb. Så underfundigt är det i hebreiskan. Därför kan många texter i Gamla testamentet översättas på ganska olika sätt. Berget där Herren förser är också berget där Herren utser och berget där Herren låter se sig. Vi ska bläddra till 116 psalmen. Till här möter vi åter en ensam man i djupaste trångmål. Vi ska läsa hela psalmen. Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig, dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag, jag som plågades svårt, jag som sa i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. I gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. Ja, här möter vi ju en man som uppenbarligen har varit död och ändå fortsätter att leva. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men, åttonde versen. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Och vi tänker ofta när vi läser psalmen att jaha, det var nära ögat men han klarade sig. Det löste upp sig på något sätt. Men i 15 versen möter vi det märkliga uttrycket dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. Detta att Jesus dog på korset betyder alltså något viktigt i Guds, faderns ögon. Och det är därför som han som varit död men nu lever kan jubla och kan offra lovets offer och infria alla sina löften mitt i Herrens hus, mitt i Jerusalem. Han ska vandra i det levandes land och så vidare. Här sjunger man alltså om en person som dör, ropar till Gud, blir räddad ut ur dödsriket. Och som efteråt betonar att när den helige dör så betyder det något viktigt i Guds ögon. Märkligt nog står det i Bibel 2000 att i Herrens ögon Dyrbar i Herrens ögon är hans trognas liv. Och så skriver de i en fotnot under att det kan ju inte vara meningen att det ska handla om död. Utan det är ju klart att Gud vill att man ska leva. Och så ändrar de på texten. Det är väldigt ofta så man har gjort tyvärr i den nya översättningen. Det är därför jag inte läser den. Några verser i 118 psalmen. 15. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Det här är ju ett ord som Jesus citerar. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Men Herren lämnade mig inte åt döden. Utan nu öppnas rättfärdighetens portar. Jesus vill gå igenom den porten och alla andra som bejakar hans rättfärdighet får lov att följa med. Till sist ska vi läsa en psalm som jag tycker mer än någon annan beskriver just Jesu lidande. Och det är den 38:e psalmen. För där möter vi åter en person som talar om sin synd, syndaskuld och syndabörda. Och som ändå betonar sin rättfärdighet. Herre, straffa mig inte i din vrede. Tukta mig inte i din vredesglöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet, den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. De som står efter mitt liv lägger ut snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör. Lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör. Som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre min Gud. Jag tänker, må det inte få glädjas över mig eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre. Min Gud var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp. Herre, du min frälsning. Ja, här har vi alltså en man som dignar under en stor syndaskuld. Och som ändå i slutet av psalmen säger att han lider därför att han strävar efter det goda. På det här sättet kan ni börja läsa Psaltaren och liksom gå på lite spaning. Det finns många fler psalmer vi skulle kunna hålla på halva dagen. Jag ska inte trötta ut er, utan nu ska vi be tillsammans. Vi tackar dig, Herre, för ditt ords rikedom. Vi tackar dig att skrifterna, skrivna före ditt lidande, verkligen vittnar om ditt lidande, din död och din uppståndelse och den väldiga konsekvens som det har för oss alla. Jesus, vi tackar dig. Vi kan inte fatta ditt lidande. Men vi har tagit emot och förstått något av allt det goda som det innebär i våra liv. Öppna våra ögon så att vi allt mer kan se och ta emot och ge vidare. Fader, i Jesu namn tackar vi dig. Amen.